Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag säger välkommen till avsnitt 375.
Då säger jag detsamma.
Ja. Jag fick en tanke.
No. Mm.
Är det så att, eller om jag skulle fråga dig, och med dig måste jag alltid säga, jag då vill att du ska vara ärlig. Ja, svarar ja. Du någonting som du tror att
om
du
skulle
höra.
Fråga mig, ja, ingen om annan skulle, i rummet.
Jag frågar dig. Ja. Ja. Vad skulle vara svårast för dig i en relation? Du kanske har varit med om det. Att inte älska den du lever med, eller att inte vara älskad av den du lever med?
Oj! Det var intressant, måste jag säga.
Ja.
Att inte älska den jag lever med, eller att inte vara älskad av den jag lever med. Ah. Usch. Nej, men nej, det skulle nog ändå vara... Alltså, det är ganska jämnt skägg, men jag skulle nog säga att det är att inte vara älskad.
Ja.
Därför att då skulle det liksom vara... Då skulle jag ju vilja ha någonting som jag inte fick. Mm. Jag skulle inte vilja lämna, för att jag var fortfarande... Jag älskade väl den här personen, men jag fick inte det tillbaka som jag ville.
Mm.
Om jag inte älskade personen, då hade jag liksom på något sätt ett lättare val. Så där, att nej, jag vill inte vara den här någon gång längre fram.
Okej, okay. Jag blir alldeles snurrig i huvudet själva frågan. Så att du tycker att det skulle vara värre att inte känna dig älskad?
Ja.
Liksom.
Okay. Vad skulle du säga?
Nej, för mig är det också liksom en svår fråga. Men jag tror faktiskt att det skulle vara värre för mig att inte älska.
Och varför?
För att då vill jag därifrån. Då kan inte jag ha den relationen.
Ja.
För om det vore så att jag inte kände mig älskad, då skulle jag kunna jobba för det.
Ja, du menar så.
Ja. Ja. Men jag tror inte att jag skulle, om jag inte älskar någon, då är det liksom lite kört.
Ja. Ja.
Det vill säga relationen måste ta slut. Det kan inte vara i en sån relation.
Nej, och det här handlade då om man skulle vara tvungen att fortsätta i relationen.
Ja, liksom. Ja. Nu är allt det här hypotetiskt. Man är faktiskt inte tvungen att stanna i en relation. Men om du inte känner dig älskad, det kommer följdfrågor här.
Okej. Okay. Mm.
Skulle du då vilja ha sex fastän du inte kände dig älskad?
Nej.
Okay. Du skulle inte se det som liksom ett... Att om ni hade sex så skulle det vara som ett tecken på att du ändå var älskad. Alltså att man skulle försöka vinna.
Jo, absolut. Om jag hade någon sån förhoppning om att det här... Ja. Nu visar hon mig kärlek. Mm. Absolut, men Men jag tänker, alltså frågan är mer så här, jag vet att hon inte älskar mig och ändå ställer hon upp och har sex, det skulle jag inte vilja.
Nej, precis.
Nej. Kommer det fler följdfrågor?
Ja, jag tycker att det räcker sådär.
Okej.
Ja, vi går vidare här.
Ja, får jag fråga dig en sak då?
Mm.
Vad tycker du är det svåraste med att ha en relation, eller kanske det, ja, tråkigt, det svåraste med att ha en relation, det vill säga, om det tog slut mellan oss, vad skulle du tycka var skönast att slippa då?
Om det var oss det handlade om?
Ja, eller överhuvudtaget ha en relation liksom, med en annan, leva ihop. Och...
Nej, nu tycker jag att det är helt... Jag måste säga att jag tycker att det är helt annorlunda. Jag kan inte jämföra... Jag tror inte att det skulle vara någonting jag tyckte, skulle tycka var... Alltså, ja, små saker skulle väl vara skönt att slippa. Men de är så små så jag tänker inte ens dra upp dem.
Okay.
Men jag tänker på liksom när jag skilde mig...
Mm.
Då var det ju väldigt mycket som var skönt med att skilja sig. Eftersom jag levde i liksom, dels att man har barn.
Ja.
Att man har barn ihop. Så att man måste sköta allting ihop för att få ihop tillvaron. Ja. Och också just tyngden av en relation som inte fungerar. Då är ju det liksom... Det var som att mitt... När jag skilde mig... Och det beror inte på att min exman är en dålig person, utan att vår relation var dålig.
Ja.
Så var det som att mitt universum blev frihet.
Ja, ja, ja.
Och det blev lättare med barnen, och det tyckte han också, att det var lättare att ha barnen ensam och sådär.
Ja.
Så att jag blev gladare. Jag blev av med en tyngd som jag inte visste att jag hade haft. För jag kunde inte se den. Men när den var borta så kände man att den hade funnits.
Ja, ja, just det. Precis.
Jag kunde styra min tid. Jag behövde inte resonera om allting som man måste i ett hem. Det är också så här, tror jag, att jag inte är gjord för att leva i... alltså det kanske gick emot min natur.
Mm. Att
för
leva.
För en del tycker jag att det är att själva konceptet familj är mysigt.
Ja.
Det tycker inte riktigt jag. Och det vågar jag säga, för det har ingenting att göra med kärlek till människorna. Utan det är det att jag tror att jag behöver mer tid ensam. Och min läggning är också sån att jag har lite svårt att skärma av mig när det finns andra människor i närheten. Så det blev aldrig vilsamt för mig. Att vara hemma och mysa, alltså det fanns inte riktigt liksom.
Nej.
Ja, det blev ett långt svar.
Ja, men på ett utförligt svar. Men det finns ingenting... I själva liksom relationsgrejen, oavsett vem du är tillsammans med. Alltså, vi behöver inte klaga på vår relation, men finns det ingenting i själva liksom tvåsamheten?
Jo då, det är väl fortfarande att man ibland vill vara ensam när man inte är ensam.
Ja.
Kan du förstå det? Eller
ja, det liksom, absolut. Ja, jag skulle svara samma sak. Ja. Att det finns liksom det här... priset man betalar för allt det som är bra med att vara ihop med någon, att man har någon just och kan göra en massa roliga saker ihop, det är att man också ger bort en del av valmöjligheterna eller friheten eller vad man ska kalla det för. Och det är väl, när jag tänker på frågan skulle jag nog säga att ja, men det är väl den enda vinsten man skulle få då möjligtvis. Sen skulle den liksom då,
ja.
Den andra vågskålen skulle
okej, säg vad du tycker är värst då.
Nej, men jag tycker att när jag tänker på det sådär, så är det just att det är liksom, man ger ju upp en bit av sin frihet i en relation som man gladeligen gör för att man får så mycket annat. Men det skulle jag säga, om det tog slut så skulle det väl vara den enda liksom lilla belöningen man fick på något sätt.
Mm, jag fattar.
Mm.
Du, den här gången så har vi ju samlat lite, vad ska man säga, tecken eller sånt här, lite signs på. För att om man lever i en relation så är det ju väldigt lätt hänt att man tänker att ja, men det blir nog bättre.
Mm, mm.
Relationen är inte bra, den har inte varit bra på länge, men man hoppas att det ska bli bättre. Och det där kan ju bli något slags självbedrägeri nästan.
Ja.
Som man sen kan ångra. Varför stannade jag så länge? Eller liksom, nu är jag kvar i det här fastän jag egentligen inte har varit lycklig. Så att jag tänker att vi ska sätta fingret på några tecken som borde få en att tänka att nej, men det kommer nog inte att bli bättre.
Ja.
Och detta i syfte inte att vi ska gräva ner oss, utan att man kanske ska förändra någonting eller försöka se på saker på ett nytt sätt.
Ja, jag kan börja säga någonting då.
Mm.
Jag tycker att om man märker att samma konflikter återkommer hela tiden. Man loopar konflikter.
Ja.
Man har pratat om det, men det händer inte ett smack. Det blir inte bättre åt något håll. Och jag tror att man måste liksom titta på sig själv och våga erkänna att det är samma konflikt och vi kommer ingen vart i det. Vi kommer inte vidare i det.
Mm.
Då kan man ju verkligen säga att det här...
Och då menar du att det är sådana här stora konflikter som faktiskt påverkar tillvaron ganska mycket.
Ja, och att det påverkar så att det är det som man liksom ältar runt hela tiden.
Mm.
Och jag tror att många känner ju så här, men det här kommer att gå över, nästa gång kommer att gå över. Men man ser att så här, det här har ni hållit på, nej, det är samma sak.
Precis.
Och det händer ingenting.
Mm.
Då är det liksom kört.
Ja, och det jag vill addera till det, för jag hade också den. Alltså, om det... Alltså så kan det ju vara, men man kanske då kan ta hjälp. Men om en inte vill prata om saken till exempel, eller inte vill erkänna att det här är ett problem utan den andra är bara en idiot eller, och så vidare, då är det också kört.
Ja,
ja, jag tänker också att ett tecken på att det inte kommer att bli bättre, det är ju att man känner förakt för sin partner. För det är ju en sån här markör där det har gått så långt på något vis.
Mm.
Och förakt är ju på något sätt att man har förlorat respekten för den andra. Och det har man kanske gjort av ett skäl då helt enkelt. Att den har överträtt ens gränser eller svikit den för många gånger. Eller att man bara verkligen inte tycker om personen längre. Det är svårt att hämta hem när man har kommit till föraktet.
Ja, och jag tror att det där svårigheten med det är att man inte kan tänka sig att man känner just förakt.
Alltså, du menar för att det är en så ful känsla?
Ja, det är en ful känsla. Och jag tror inte att man liksom man har glidit över i det på något sätt. Från att faktiskt ha älskat och respekterat personen över till det.
Ja.
Steg det ganska långt.
Ja.
Men det finns en brytpunkt. Och där du ändå fortsätter liksom. Och det där är också handlar om att rannsaka sig själv och säga, men det är verkligen det här jag känner.
Mm.
Det är verkligen så på det sättet som jag absolut inte vill vara.
Och jag menar, det skulle ju kunna vara så att känslan av kärlek kan återupprättas. Men då måste nog den andra göra någonting för att återupprätta sitt värde. Liksom. Be om ursäkt, ändra beteende så att man kan börja respektera igen. Men man ska inte, men det händer inte av sig självt.
Nej, och det är också så här... Jag tror att det finns en liten fara i att tänka på det sättet.
Ja, det är det man har gjort ganska länge.
Ja, jag vet. Nej, men också en fara i att tänka att det är den andra som måste ändra på sig. Därför att om jag känner förakt så beror det ju på mina värderingar. Och de kan jag inte ro på liksom. Och jag kan inte ro på den andra heller. Man måste liksom vara ganska ärlig i det här och säga att jag föraktar den här personen för att den är som den är.
Mm.
Det är ingen bra grund för ett förhållande.
Nej, och det behöver ju inte vara att den andra... gör någonting som egentligen är fel.
Nej.
Det kan vara bara att den ligger där på soffan varje kväll och själv står man inte ut med den livsstilen. Nej,
precis, exakt.
Och då passar man helt enkelt inte ihop.
Exakt, det är precis det jag menar.
Ja.
Ja, men sen tycker jag, och det här kan man ju liksom verkligen diskutera, men jag tror att man kan vara lite vaksam på om man börjar känna att en separation vore en befrielse.
Mm.
Inte en sorg utan en befrielse, då kan jag känna att då har det gått ganska långt, då kanske det är svårt att vända tillbaka, då blir det inte bättre, tror jag, att fortsätta relationen.
Jag förstår. Nej, det kan du nog ha rätt i, för att den tanken kommer ju inte så tidigt.
Nej.
Utan då har det gått ganska långt,
exakt.
När man börjar se att vad det vore skönt.
Ja.
Mm.
Vad fri jag vore.
Och som sagt, jag tänker också att i de hemliga eller förbjudna tankar vi har, som att drömma om en separation till exempel, eller drömma om en annan person eller så, där ligger ju, det är så dumt när vi trycker bort de tankarna, för där ligger, oavsett vad vi sen gör, så mycket information om vad det är vi behöver i våra liv. Jag behöver mer space, eller jag behöver få bli en annan person som jag inte kan vara här, och det ska vi ta på allvar.
Eller jag behöver bekräftelse som jag känner att jag inte får.
Ja, precis. Oavsett vad man väljer att göra med informationen, ska man verkligen ta den till sig.
Absolut, tror jag. Mm.
Ja, jag tänker också så här att om ni har långvariga problem som till exempel handlar om missbruk eller svek och så vidare, men partnern tycker att det är otänkbart att söka hjälp eller vill inte gå i familjeterapi, då tänker jag också att det faktiskt är ganska kört.
Mm.
Och då pratar jag inte om tillfälliga svackor, utan om man har liksom problem som har pågått i några år. Eller ja, man får väl lämna tidigare om man vill också när man inte längre tror på det. Men ja, det är inte så goda utsikter. Nej. Utan om ingen vidtar åtgärder för att det här ska förändras, så kommer det nog inte att göra det.
Nej. Och det är väl också att man faktiskt måste ge upp det där hoppet som kan bottna i en massa andra saker än just... Att det faktiskt finns en sanning.
Nej,
att det
precis,
kommer att ske.
Att det liksom. Finns någon grund ja. För det. Ja. Mm.
Absolut. Ja, en annan sak som jag tycker man ska vara vaksam på. Det är när man börjar liksom, så att nästan tävla om att ge igen på varandra. Att den andra, vad som helst, men den andra ska inte få rätt.
Ja, ja.
Den typen av spel eller liksom så här noll... sum eller rättvisespel, tror jag är, då är man ganska illa ute också. Att det är så här, visst, jag trivs inte här, men jag ska fan inte göra slut och jag ska fan inte ha fel. Jag ska minsann få sista ordet i det här liksom.
Du menar att det handlar mer om att vinna ett krig ja, än att ja. Leva i en relation?
Ja, exakt,
liksom.
Precis.
Mm. Det är nästan som en livsstil för en del.
Ja, jag vet. Jo, ja.
Jag tycker att jag ska inte säga att jag kommer ifrån en sån... Men, alltså jag tycker att jag har varit i den typen av stämningar mycket. Ja. Inte vet jag om det är någon gammal motsättning mellan man och kvinna och eller vad
Nej,
det
jag,
är.
Jag tror att det är liksom innan man tillät sig själv att skiljas. Innan,
ja,
man till, innan
det
blev... Liksom,
just det. Då blev det viktigt att ha rätt. Ja,
ja det blev det därför att så här, den möjligheten var inte... Den fanns inte.
Nej,
det var inte så att
det.
Man kunde gå ur äktenskapet, utan du satt fast i det.
Ja.
Och då blev det till slut bara en tävling liksom,
ja.
om vem som hade rätt. Och
ja,
att,
för det var enda hoppet.
Ja.
Att man skulle enas om vem som hade rätt.
Ja,
ja.
Och det märkliga och lite tragiska är att den typen av relationer fortfarande finns.
Ja.
Fast man inte har det där längre, tror jag.
Nej, man måste ju inte.
Nej.
Precis. För att om man håller på så och åren går och man kivas och har tråkigt, ja. Den dagen som du säger, ja men du har rätt, alltså ja. Är allting bra då? Det blir ju
ja.
Inte så liksom.
Nej, men det är också på något sätt som att man ser sådana relationer, så, men varför fortsätter ni liksom?
Mm.
Ni har ju ingenting ut av varandra, ni är bara arga.
Det kan finnas
liksom
en kärlek där ändå.
Ja, kanske.
Ja, det kan det ju göra, men det är ett väldigt tråkigt livsmönster.
Ja, det är ju det.
Ja. Jag tänker också en annan sak. Om du inser efter att ha skött markservicen eller tagit familjeansvar i alla år, om du inser efter liksom att ha försökt att ändra på det, att du faktiskt lever med en mansgris eller kvinnogris kan vi också säga. Det vill säga en som har åsikten att det är rätt att du drar hela lasset. Då tänker jag att ja, men då måste, om du lever med någon som har de värderingarna, då tycker jag också att hoppet är ute.
Mm.
För att då kan man kämpa ihjäl sig och dra lasset och dessutom gräla och vara missnöjd och inte få... Alltså det är så otroligt hopplöst.
Ja.
Så det, då tänker jag också att det är ganska så kört faktiskt.
Ja.
Och det är osunt och man kan bränna ut sig på kuppen
ja.
För allt man ska.
Ja. En sak som... Nej, alltså egentligen kan man säga att allt det här kanske går att övervinna på något sätt, men... Tillit, om du känner att du inte litar på din partner på ett djupare plan än att så här, han kanske inte kommer hem varje dag han säger. Men att det liksom är att det på ett djupare plan att du inte har, du kan inte lita på den här människan i relationen.
Mm.
Då är det fara och färde. Jag säger att visst, det kanske man kan övervinna, men...
Hur kan man övervinna
ja,
det?
Ja, det är ju liksom en ren, det är en lång
ja.
Tidsperiod
Precis.
Som du behöver för att få tillbaka den här tilliten eller få den tilliten liksom.
Den
ska man se upp med liksom.
Ja.
Och inte hoppas att det här kommer gå över av sig själv eller att jag kan nog leva med det här hur länge som helst. Det tror jag inte faktiskt.
Nej.
Man förintar sig själv om man lever med en dålig tillit.
Mm. Jag tänker också en basic sak. Om du inte känner någon attraktion, du känner inte kärlek, men du vill heller inte leva som i ett dött förhållande. Då, här kan man ju faktiskt ta hjälp möjligen om det handlar om sexliv och så vidare.
Ja.
Eller att hitta en ny deal, liksom. Det kan man ju också göra.
Ja.
Men att leva i det här spänningsfältet där en förväntar sig attraktion men du känner ingen kärlek och så vidare.
Ja.
Det är, och jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt. Det är ju faktiskt väldigt påfrestande.
Ja, absolut. Jag tänker också att det är, man ska liksom gå till sin egen känsla för det fysiska. Ja. Att man, om man känner att så här, man kan ha en dålig dag, det är en sak liksom, eller känna att, men om man känner att man har ett motstånd mot sin partner rent fysiskt, det tror jag är svårt att komma över.
Ja. Och men det finns ju faktiskt de då som lever i förhållanden utan sex. Men det som ofta kommer med, det är också att leva utan närhet.
Ja, exakt.
Och vad, nu börjar det låta som du, men vad ska man då ha en partner till? Jo, man kan ha en partner till att driva familjeföretaget med barnen och få ihop det. Och det kan också vara ett liv.
Ja.
Men då behöver man kanske finna en gemensam plattform för det. Och kan man inte göra det, så är det väl också något slags utdraget jobbigt man har framför sig.
Ja.
Mm. Ja, men det var några saker.
Det var några saker.
Ja, det var det. Och egentligen, om man tänker så här, att någon sammanfattning skulle ju kunna vara så här, att om inte båda har en vilja att jobba på de här problemen, då är det svårt. Det räcker egentligen inte med att en vill.
Nej.
Utan båda måste kunna göra det. Sen tänker jag också på alla de som trots det här då upplever att de sitter fast i ett förhållande av olika skäl. Ekonomi eller vad det nu kan vara. Hur gör man då?
Mm.
Hur gör man då? Och det jag tänker att man kan göra tills man har chans att bryta upp. Jag tänker att då kan man på något vis kanske ändå docka loss lite mentalt och börja lägga lite mer tid på sånt som man tycker är positivt själv.
För alltså, sin egen del?
Ja, för sin egen del. Det kan ligga en frihet i att man slutar förvänta sig en förbättring.
Mm.
Utan att man bara accepterar att nu har jag det så här ett tag. Vad gör jag av min tid då? Så att istället för att lägga tiden på att försöka reparera någonting man inte tror går att reparera, så utökar man liksom en annan del av sitt liv, som då får väga tyngre i hela pusslet på något vis. Man kopplar loss, man ägnar lite mer tid åt sina intressen om man kan, vad nu det är, om det är att läsa eller gå på bio eller träffa en vän och så vidare. Men man behöver säkert då för sin egen skull lägga upp en plan. När ska jag kunna lämna?
Liksom? Ja, absolut. Jag kan också tänka mig att det där... Ja, det, alltså, jag tror att man... Jag tänker så här, att det där är liksom visst. Om tiden fanns, om relationen inte berodde på att man just satt fast i tiden också.
Ja.
För det är det som är problemet. Och också att när... Alltså om man var överens om så här, vi vill båda två skiljas men vi kan inte nu för vi har inte råd, då hade man kanske alla möjligheter att utveckla sig själv. Men i en relation som är sårig, när någon börjar ta ett steg ifrån den, då uppstår ju någonting som kan vara ganska besvärande också.
Ja.
För den andra vill inte liksom att någon ska utvecklas i relationen, man vill sitta fast i det där liksom.
Ja.
Men jag håller med om att man ska försöka koppla bort sig från konflikten, om man inser att så här, det kommer aldrig lösa sig.
Nej, det är precis. Liksom... Det finns något skönt i att ge upp ibland.
Ja, absolut.
Det öppnar en annan dörr.
Ja, och det kanske öppnar en herrans massa saker också. Att man känner att det där var kanske inte så viktigt.
Vilket?
Den där konflikten vi hade.
Jaha, du menar så, ja just det.
Till och med skulle det kunna bli så.
Mm. Ja. Det är jobbiga saker.
Det är jobbiga saker.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag undrar så här, en annan sak.
Mm.
Har du noterat, jag har själv på sistone läst ganska många böcker av män som... Svenska män som skriver romaner eller böcker om sina känslor, om sina relationer och barn. Jag tänker till exempel på Christian Daun som har skrivit, vad hette den då?
Ja, den här Upplösningstillstånd.
Ja, om skilsmässa. Guldmunken, Carl Cederström, har skrivit om sin skilsmässa. Jag ska strax börja läsa André Walden som skrivit Jävla karar. Alltså män som skriver och visar sin liksom sårbarhet kring föräldraskap och relationer. Vad tänker du om det? Varför händer detta nu?
Ja, men jag vet
för det är ju lite nytt.
Ja, det är det.
I och för sig inte helt nytt. Jag tänker på Sven Lindqvist skrev väl om känslor och relationer. Men det var liksom...
Ja, men det är på ett annat sätt.
Ja.
Jag vet inte. Jag har ju... läst en av dem där och har hyfsat bra koll på de andra. Men det, på något sätt så är det som att det är liksom det är där män tar plats idag. Man har liksom, man vill visa upp en sida av manligheten som man tänker att den här måste ju ändå, det här måste fram, det här måste visas. Det här är liksom en modern man ska visa sånt här.
Ja, det är möjligt. Jag tänker på Gunnar Ardelius har också skrivit en bok nu.
Ja.
Nej, men jag undrar också, eller så är det så här. För jag menar, det här förekommer ju väldigt mycket också i de stora dagstidningarna, kvällstidningarna, att krönikörer skriver om sina sårigheter. Liksom.
Ja.
Det har ju varit förbehållet kvinnor förut på något sätt. Men det har, jag vet inte hur mycket det har respekterats, men det har det kanske gjort. Åtminstone av kvinnor. Men, eller är det att det nu är en trend? Att det är ett sätt att ta plats? Att,
ja, det tror jag. Jag tror det. Jag tror att det är liksom
Men det är också, de vågar ju i alla fall också. Det måste jag ju säga.
Jo, absolut, och jag vill inte förta det på något sätt, för jag tycker att det är bra, jag tycker att det är viktigt att liksom göra den berättelsen också, men det är på något sätt som att det finns en slags, vad ska jag säga, det är lite, ja, man tar plats på det sättet, här kan jag synas, det här kan jag visa upp liksom, för att det säljer.
Ja, det är möjligt.
Jag vet inte, det är liksom, ja, jag får för mig att det är lite
och det är naturligtvis också då förlagen som tycker att det här ska ges ut.
Ja.
Men jag måste ändå säga att både Christian Daun och Carl Cederströms Guldmunken, jag har läst dem med behållning, så jag tycker att de har varit bra.
Ja.
Jag ska nu läsa André Walden också.
Ja. Ja, den har jag läst.
Men det är ändå en spaning att män vågar börja prata om sina känslor.
Ja, inte bara vågar, utan det är liksom på något sätt som att man ska göra det. Det är liksom rätt. Och nu ska vi minsann vara där och visa upp våra känslor.
Ja, jag vet inte om jag håller med dig där. Alltså, det är klart att det är rätt för just de här, men det är ju inte så många som gör det. Det vågar jag inte påstå riktigt.
Nej, okej.
Okay. Ja.
Det finns en sak till som är lite beklagande i det här. Att det är lite synd om mannen idag.
Ja, det är sant.
Att man, ja, det är jobbigt att skilja sig. Det är jobbigt att växa upp. Och det är en massa saker som är jobbiga. Och det här ska fram. Det är lite självömkande.
Ja, men precis. De skriver ur en offerposition,
ja, exakt,
lite grann.
Ja, precis. Och det tycker jag är nytt. Och det är också bra på ett sätt. Men man ska inte glömma bort att det är ett självömkande också. Liksom.
Ja, men man får ju ömka sig själv.
Ja,
får man
ja,
inte
visst,
det?
Absolut. Jo, det är klart man får det.
Ja, men säg vad du menade då.
Nej, men jag bara menar det. Det är liksom, ja, prata om känslor. Det kan man väl göra på olika sätt. Men det här är väldigt mycket ur ett offerperspektiv. Mm. Och att man säger,
titta. Men det de gör.
Man lägger sig på rygg och sprattlar liksom.
Men det de gör som tar det hela ett varv till. Mm. De skriver ur offerperspektivet. Men de bekänner också hur jävla usla de själva har varit.
Ja, ja.
Och det gör att de ändå får sympatierna på något sätt. Och det är ganska så... Ja. Så listigt gjort på något vis. Sen bekänner de väl inte alla sina uselheter, men ganska många, så att man blir lite, fan, det där är ändå modigt liksom, att säga det.
Ja, jag måste plöja mer av de där faktiskt.
Ja. Ja. Du, ska vi gå vidare till ett lyssnarbrev?
Ja, absolut. Mm.
Jag har som mamma fått förtroendet att lyssna och kanske ge vägledning till min son som är 24 år gammal. Helt självklart vill jag inte lägga mig i hans kärleksliv, men jag är glad att han vänder sig till mig. Nu har jag fått förtroendet och det skulle vara värdefullt att höra er resonera i frågan. Sonen och hans flickvän har varit tillsammans i 3 år. Hon är 3 år äldre än honom. De flyttade ihop och blev sambor redan efter 3 månader. När förälskelsen lagt sig infann sig inte riktigt kärleken för sonen. Flickvännen verkar då vara starkare. Han har nu börjat tvivla mer och mer på relationen. Han säger att han tycker om henne, de har gemensamma värderingar och mycket stämmer. Men han uttrycker det som att den riktiga känslan av kärlek inte finns. Han har varit öppen gentemot henne om hur han känner. De har pratat en hel del om det. Hon säger att hon älskar honom och vill kämpa för dem. När han bryter ihop i tårar för att han inte vet vad han vill, då är det hon som tröstar honom. Detta att hon är så snäll gör det nästan svårare för honom, ironiskt nog. Han ägnar nu mycket energi till funderingar om han ska avsluta eller inte. När han tänker på framtiden känner han sig osäker på om han vill skapa familj med henne. De har en hel del gemensamt, men det härliga som kan uppstå i en kärleksrelation infinner sig inte. Mitt mål är att lyssna och kanske vägleda, och jag önskar så innerligt att han kommer fram till ett bra beslut själv. Vad säger ni om detta?
Om man hör, det blir hon berättar någon annans historia, så att det blir lite så här tredjehands eller andrahands information. Men jag tycker att det låter som att det låter inte som en bra relation hennes son är i. Det låter som en jättebra tjej han är tillsammans med, men som att relationen är dålig. Och det
eller bara, matchningen.
Ja, eller matchningen. Jag vet inte vad det beror på. Men jag tycker att liksom det tecknet att hans partner lyssnar och tröstar när han säger att han inte är säker på relationen. Bara det är ett ganska dåligt tecken liksom, på att hon tar hand om honom och hans känslor.
Mm-hmm.
Den tycker jag inte är så där uppåt. Och sen så tycker jag att om han inte trivs, alltså om inte kärleken infinner sig, det kommer nog inte göra det heller. Det låter som att han vill ha, han tror att han borde ha en relation. Och tänker att ja, men det ska man väl ha, och någon gång ska väl kärleken infinna sig. Jag tror inte att den gör det. Jag tycker att det är liksom, det är lite för tidigt också. Man är 24 år att liksom tänka på det sättet. Vill man inte, så vill man inte då.
Mm.
Jag tror att det finns säkert många andra som han skulle matcha bättre med och faktiskt uppleva stark kärlek.
Mm.
Ja, vad säger du?
Ett kort besked tycker jag. Han ska ju slut.
Ja, jag sa för mycket.
Nej då, du hade kanske sagt det jag tänkte mycket. Nej, men det... Alltså, när man är så här ung, att gå in i en relation och bli kvar i en relation som man inte känner sig säker på är bra, varför?
Mm.
Och svaret här verkar vara att han tycker faktiskt att det är jättesvårt att göra henne så ledsen. Det som mamma skulle kunna göra, tänker jag, det är att fråga honom om det inte vore svårt att säga de här sakerna till henne, eller om han inte behövde säga något, vad skulle han helst vilja göra? Alltså han måste hitta sin vilja.
Mm.
Vad vill han? utan att behöva känna att han måste ta någon konsekvens av det. Mm. Det kan han välja sen. Men vad vill han? Mm. Här kommer en jätteknäpp grej, men som jag tycker är bra. Mm. Och det är så här att om han skulle singla slant,
ja,
där ena sidan var att han skulle göra slut och andra sidan var att han skulle vara kvar.
Ja.
När man kastar upp den i luften och när den är på väg ner så kommer han att hoppas på en sak. Det är där han har sig själv.
Ja,
där har han det. Då har han liksom inte massa om och men, utan det är liksom... Plus det här också... Nej, det kan nästan räcka så. Och då tänker jag så här, det handlar bara om att han måste förstå att han har rätt att göra slut. Och att hon... Det är inte fel, alltså man får göra någon ledsen. I kärlek så är det så här. Hans främsta ansvar är han själv.
Mm.
Hans främsta ansvar är han själv. De har inga barn att ta hänsyn till än. Så att det här är... Jag skulle helst vilja säga att det är bara att göra slut. Sen är det inte så bara. Men det är det han bör göra om han inte liksom trivs i den här relationen.
Ja, nej, jag håller med.
Försök att få det fram till ungen din så att han känner att han har rätt att göra det. Och att han kanske kan få något hjälp att få det sagt. För ibland tar det stopp där också.
Ja, och att man... Det är också... Att fortsätta att dra ut på det här är ju inte så snällt heller. Det är liksom som
någon
slags evig... Ja, men även för hennes skull att hon ska hålla på och leva med en man som inte är lycklig eller är säker eller vad som helst. Det är ju inte heller en särskilt snäll... det är inte att vara schysst riktigt heller. Det är lite det här med att riva av plåstret, att hellre liksom en kort smärta, en rejäl smärta, än att hålla på och lida länge och tycka att det är fel och tråkigt och dumt.
Och med det sagt så har ju alla de här sakerna vi har sagt nu kan ju gälla även när man är 50.
Ja, absolut. Mm. Visst då. Jag tycker samtidigt att man ska tänka, är man 24 år, då är man ganska ung. Eller man är ganska långt framför sig i alla fall och borde ge sig själv möjligheten att testa på saker
självklart
i livet.
Självklart, ja. En relation är liksom inte en gud. Ja. Nej, men ibland så viktar det så jävla hårt.
Ja, det är inte en plikt, det är det inte. Det är inte så att du måste ha en relation och den är liksom, den går att lösa.
Det är ju faktiskt ganska hemskt. Bara för att man har gått in i en relation så är vägen ut så otroligt trång på något sätt.
Mm.
Egentligen så ska man inte alls.
Exakt.
Ja.
Mm.
Lycka till, säger vi till allihop.
Ja.
Vi tar en lyssnarfråga här.
Yes.
Hej Marit och Magnus, tack för en viktig och stöttande podd som har hjälpt mig mycket genom min såriga separation. Vi flyttade isär för snart 9 månader sedan, trots att mitt ex absolut inte ville. Och sedan dess har det pågått ett slags tyst krig. Jag har hela tiden tänkt, mycket efter att ha lyssnat på er, att det måste få ta tid för honom att acceptera separationen och att jag får stå ut med läget ett tag. Men nu vet jag inte om jag kan längre eller om jag ens ska. Våra barn 4 och 7 år bor växelvis. För en tid sedan kom det fram att 7-åringen hört pappan berätta väldigt negativa saker om mig, som svartmålade mig och som fick mig att framstå som väldigt elak mot honom. Inte rena lögner, men saker som är vinklade utifrån honom, fast vi båda två har varit hårda och tuffa i separationen och en tid efter. Vad ska jag göra? Jag vill inte prata illa om honom, det gör ju inte saken bättre för barnen. Jag tog upp det med honom, men han svarar bara att han tycker att barnen nog tål att höra sanningen. Mm. Vad ska jag göra?
Ja, alltså det är ju inte bra det där.
Inte alltså, alls.
Nej, men jag menar så här, jag tycker det första grejen är ju att man absolut inte ska göra så. Man ska inte baktala varandra inför barnen. Eller man ska inte dra in barnen i den konflikten man har heller.
Nej, och det tycker ju också vår brevskrivare.
Ja, precis.
Så vad ska hon göra? Och om vi bara skulle säga en kort recap, varför det är så tabu liksom. Så är ju det för att barnen är en produkt av båda föräldrarna. Om en förälder är dålig så känner de sig också dåliga.
Ja.
Det är liksom, man försvårar allt för dem genom att göra det.
Ja, och jag tycker också att det där ska ju den här partnern höra det du sa nu.
Att han kommer inte att lyssna på
det
här.
Vet. Nej, och sen tycker jag också att det hans svar på det, att barnen minsann ska tåla och höra saker. Dels så är ju det lite grann ett försvar, för jag tror att kanske han är medveten om hur dum man är när han gör det. Liksom. Och ska man bemöta det så kan jag ju tycka att nej, barn tål inte att höra allting.
Du tänker att hon ska gå och tala med honom igen? Är det så du ser
det? Ja, alltså så här, på något sätt måste de ju kommunicera kring det här. Och jag vet inte om man kan hjälpa henne med argument kring det, eller om man ska säga så här, ni måste gå till en rådgivning. För det här är inte bra. Det här är liksom... Det här skadar ju barnen. Det är ju de som kommer må sämst av det här.
Ja.
Men det, om ett svar på hans argument är ju att säga, nej, men barn tål inte att höra allting. Därför att de måste hantera det på något sätt och behandla det på något sätt. Och det är bara att tänka sig in själv. Om man, som du säger, om pappa säger att mamma är dålig. Hur ska jag som barn kunna hantera det? Liksom? Mm. Plus att också så här, det här är ju en konflikt mellan de två. Han kanske tycker att hon har gjort dumt. Mm. Och det ska han säga till henne i så fall. Rätt eller fel. Men det är bara de som har den konflikten.
Liksom. Men nu ger du så att säga råd till honom.
Och ja, han nej, jag ger henne, nej, men jag ger henne argument. Jag ger henne liksom möjliga argument att ta upp med honom. Ja. Sen förstår jag också att det är svårt. För han vill ju inte skiljas och är drabbad av det där. Och tar till en massa jävligt dåliga medel. För att liksom få ur sig sin frustration eller ilska eller vad det nu är. Mm.
Nej, men jag tänker också att hon ska göra ett till försök. Kanske kan hon liksom... Om det inte går att nå honom så är det väl lite kört.
Ja.
På något vis. Hur gör man då? Pratar man med barnen och liksom... Ja, det är jättesvårt, det är också, alltså.
Ja, det är det. Man kan ju inte heller ge sin och prata med dem och säga emot. Eller, nej. Liksom.
Nej, men hon kanske ändå kan hon göra någon slags deal med honom. Att just det här, prata gärna med mig. Att hon liksom öppnar någon annan dörr så att det här ändå blir stängt.
Ja.
Just för att barnen ju i den här separationen, de har ju också sin egen sorgeprocess som de behöver hålla på med. Om hon kunde få honom att förstå. Att barnen, för barnens skull, inte för hennes skull, utan för barnens skull, så låt dem ha båda sina föräldrar, liksom, med de brister de har, men att man inte, att de försöker hitta en deal, att just det gör vi inte.
Ja.
Du kan skälla på mig eller vad som helst, liksom. Ja, det är jättesvårt och det är urtråkigt för barnen.
Jag vet inte om det, hur gamla var barnen?
4 och 7.
Ja, de är lite små. Jag tänker, för att det är klart att man utan att baktala pappan kan säga att det där är pappas åsikter och de kan bero på att han är arg på mig. Jag vet inte, men det är också, då ska man
då,
ska
då är man inne i det där också. Nej, går de till inte. Pappa och säger
nej, och det är väl också det att barnen ska inte behöva springa med sådana meddelanden inte. Fram och tillbaka. Det
och blir tyngd
inte bra.
Av det. Ja. Det är jättetrist. Det enda vi kan säga är väl att försök en gång till, helt enkelt.
Ja, och ladda med argument.
Och kanske också med en väldigt lugn situation. Att det inte kommer ut som liksom skäll.
Nej,
utan
precis.
Någonting du vill, liksom ett bekymmer.
Ja, och att det är för barnens skull, inte för att hon mår dåligt av det själv.
Mm.
Ja.
Du, jag vill bara ge ett till boktips då.
Mm.
En kvinna som skriver, Vigdis Hjort, norskan, hon skriver mycket roliga saker om, det var hon som skrev Arv och miljö. Och nu har hon kommit ut med en bok som hon har skrivit för länge sedan, men den har översatts nu, som heter Om bara. Och den handlar då om, det är en riktigt hon blir helt enkelt kär, hon har en relation, men blir helt enkelt väldigt, väldigt kär i en annan. Jag har läst lite drygt hälften. Det bara pågår, denna förintande förälskelse. Så att Vigdis Hjort, Om bara, ifall ni är sugna på en sån bok.
En relationsroman.
Något så väldigt.
Ja. Mm. Får jag då, apropå böcker, passa på att locka alla som bor i närheten av Norrtälje till Norrtälje bokmässa lördagen den 28, det är nästa lördag.
Jaha,
den 28 oktober 12-15.
Mm-hmm. Ja, men vad händer där?
I biblioteket, där är det en...
Är du där?
Jag är där.
Ja.
Jag är där. Jag och flera andra författare är där och pratar och säljer böcker och pratar om sina böcker och så.
Ja, kul.
Det kan man alltid springa förbi på om man är i Norrtäljetrakten.
Bra.
Mm.
Men du, med det så tackar vi så mycket för idag.
Det gör vi.
Vi längtar faktiskt efter fler brev. Så välkomna, det gör vi verkligen. Och skriva mer.
Skriv till oss. Mm. Berätta och fråga och gör vad ni vill. Och skriv då till info@skilsmassopodden.se.
Yes.
Ja.
Ha så bra nu.
Yes.
Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.